Jakobsbrevet. En första predikan över det brevet. Vi hade bibelstudium igår där vi försöker närma oss. Det odelade livet är namnet på hela serien. Det som är bra med att predika en hel bibelbok så här, det är att man kommer inte förbi vissa svåra texter, utan man tvingas att möta dem och brottas med dem. Och de här texterna, de här verserna som vi nyss läste, det är texter som både utmanar och men också väcker en längtan. Jesus, mer av dig i mitt liv. Mer av dig. En rubrik för predikan över de här verserna är att leva ett fullkomligt liv. Och det här med fullkomligt är ett begrepp vi försökte förklara lite igår. Och det behöver förklaras lite också så här i inledningen av predikan, att för oss så kan ju det direkt leda tanken till något som är helt perfekt. Eller hur? Fullkomligt perfekt. Enligt Bibeln så lever vi i en ofullkomlig värld. Så hur kan det då talas om att kunna leva ett fullkomligt liv? Jesus säger så här i bergspredikan. Vi sa det igår när vi undervisade att det är en tydlig koppling mellan bergspredikan, Jesu undervisning där, och Jakobsbrevet. En väldigt tydlig koppling. Där säger till exempel Jesus så här om sina efterföljare: saliga de renhjärtade, det ska se Gud. Eller saliga de som törstar och hungrar efter rättfärdighet, det ska bli mättade. Alltså ett odelat hjärta är ett hjärta som ser Gud. Kan det ligga något i detta? Att det här med ett fullkomligt liv är mer och mer ett odelat liv. Alltså mer och mer ett fullständigt liv där vi söker Gud. Så med det här som bakgrund så ska jag gå in i de här texterna. Och inga enkla texter att predika. Så är det. Men det första, en första rubrik utifrån de första verserna här, så handlar det här med ett fullkomligt liv att leva i en pågående process. Det är det kristna livet. En pågående process. Jakob, han skriver så här med bakgrunden av prövningarna: låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning så att ni blir fullkomliga. Alltså det som händer i våra liv, allt är med och formar oss till Kristuslikhet. Ja, allt samverkar till det bästa. Så säger Paulus i Romarbrevets 8:e kapitel. För de som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Och det är ju en hel del som vi inte förstår. Eller hur? En hel del vi inte förstår i livet. Profeten Jesaja, han profeterar så här och Guds vägnar i sin bok: mina tankar är inte era tankar, Jesaja 55, och era vägar är inte mina vägar. Utan profeten säger att Guds tankar är så mycket högre än våra tankar, och hans vägar är så mycket högre än våra vägar. Sen önskar man ibland att man skulle greppa mer av de här högre vägarna, eller hur? Och de här högre tankarna. Att läsa texter om helgelse, om ett fullkomligt liv, är något som både väcker längtan och samtidigt är så oerhört jobbigt på samma gång. Det är ju dagar då det inte känns särskilt kristuslikt i ens liv. Eller hur? Alltså, hur kan jag vara frälst och tänka som jag gör? Hur kan jag vara frälst och säga som jag gör? Eller hur kan jag vara frälst och ibland handla så orättfärdigt som jag gör? Alltså, det är svårt att leva rättfärdigt i en värld som är gudlös. Ja, det saknas ju inte prövningar för den som vill gå trons väg. Men det är också hos mig en längtan efter helhet, efter detta fullkomliga liv. Och Bibeln säger att den människa som har tagit emot Kristus är inte längre densamma. Han är inte samma människa. Och Jakob, han skriver längre fram i första kapitlet så här i vers 18: i kraft av sin vilja födde han oss på nytt genom sanningens ord. Det betyder att det här med ett fullkomligt liv, det är ingen falsk förhoppning. Alltså det som händer i mitt liv, även sånt jag själv ställer till med, det hindrar inte Gud från att handla i mitt liv. Jakob han skriver att vår uthållighet ska visa sig i fullbordad gärning. Jag sa i början av predikan att det här med fullkomligt liv, det är inte att uppnå ett perfekt liv. Alltså handlar inte ett fullkomligt liv att jag blir helt fri från synder och frestelser. Det är en obiblisk förkunnelse. Det är ganska ofta man, åtminstone jag, får be människor om förlåtelse. Ibland är det dagligen. Men jag vill fortsätta, och tror också att du vill fortsätta att gå trons väg. Jakob han skriver så här: så att ni är fullkomliga och hela utan brist i något avseende. Alltså det här är att sikta högt, eller hur? Alltså han talar om att vi ska vara fullständiga människor. Det är också det med fullkomligt, är fullständigt, helt och fullständigt, fullkomligt, samma betydelse. Och det känns ju ibland ganska motsägelsefullt, därför att vi inser fort det är allvarliga brister. I den här gemenskapen är det massa allvarliga brister. Hos den här personen är det mycket allvarliga brister. När Jakob skriver om det här att vi ska bli fullkomliga hela utan brist, så är det givetvis i ett evighetsperspektiv. Men samtidigt är det ett redan nu perspektiv. Guds rike är inte bara något som kommer, utan något som är. Det är vad Bibeln säger. Paulus han skriver så här i Romarbrevets 8:e kapitel. Han skriver så här. Vers 11. Om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er. Guds ande bor i dig. Eller hur? Då skall han som uppväckte Jesus från de döda göra också era dödliga kroppar, på grund av synden gjort, levande genom sin ande som bor i er. Alltså det liv som Jesus levde bland människor, det liv Jesus visade för lärjungarna, var ett helt och fullständigt liv. Ett fullkomligt liv. Och det var ett liv som hans efterföljare skulle leva. Så när vi talar om att vi ska vara fullkomliga och hela, så är det utifrån vem Jesus Kristus är och vem vi är i honom. Att bli hel och fullständig, att leva i honom, förbli i honom och växa i honom. Jag sa i predikan förra söndagen det här med att vårt ärende är Jesus Kristus. Det ska inte undgå vem vi älskar och följer. Eller hur? Det ska inte undgå i vår gemenskap vem vi följer. Förstår ni vad jag menar? Det ska inte undgå. Jesus han säger så här. Jag sa ju att det är en väldigt tydlig koppling mellan bergspredikan och Jakobsbrevet. I Matteus kapitel 5 säger Jesus så här: var alltså fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig. Det är tydligt hos Jesus och hos Jakob att detta med fullkomlighet är förknippat med Guds karaktär. Det är intressant att det som är måttstocken för ett sant mänskligt liv är alltså Guds karaktär. Alltså, det är inte mänskligt, det som Jakob talar om, att vi gör skillnad på människor. Det är inte mänskligt. Det är inte mänskligt att förbanna människor. Det är inte mänskligt att vara stridslysten. Det är inte mänskligt att hänge sig mot orenhet. Nej, det stämmer inte med Guds karaktär. Så det är alltså utifrån Jesu liv vi förstår vad ett fullkomligt liv är. Därför kan det ju för mig förstå mer och mer vad Jesus menar när han säger så här till om farisén och de skriftlärda i Matteus 5. Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariséernas ska ni inte komma in i himmelriket. Här talar Jesus om oerhört lagtrogna människor. Men när Jesus talar om det fullkomliga livet så är det utifrån gemenskapen med honom. Det är han som förvandlar våra liv. Leva i en pågående process. Det andra, att leva under andens inflytande. Att leva under andens inflytande. Det är omöjligt att leva som kristen utan att leva under den helige andes inflytande. Därför ska vi be om anden. Det är faktiskt det handlar om när vi brister i vishet. Vi behöver be om den helige ande. Jakob skriver, om någon av er brister i visdom ska han be till Gud. Alltså, det måste ju varit helt obeskrivligt, det lärjungarna är med dem, när de under flera års tid dagligen är med Jesus. Alltså, de ser bokstavligen framför sig Guds levande ord, Kristus. Alltså, det kan inte ha varit en död minut i hans närvaro. Och Jesus visar dem hela tiden på Guds rike. Och han bjöd dem också in i att få göra Guds rikes gärningar. Sen blev det ganska misslyckat. Det kan man se. Det här står ju inte i skriften. Men det skulle inte förvåna mig om Jesus sa till dem, det ska bli annorlunda längre fram. Det ska bli annorlunda längre fram. Att brista i visdom, det är något som är konkret och vardagligt. Det handlar inte om att brista på ett intellektuellt plan. Utan det är väldigt svårt att gå trons väg, eller hur? Vi utsätts för prövningar. De som får del av det här brevet, de var i en svår situation för sin efterföljelse. Det var kamp, snart flyger mina papper. Då får jag lita på den helige ande. Alltså, när Jesus säger orden, älska era fiender. Hur är det möjligt? Eller be för dem som förföljer er. Eller det här man också talar om att inte bara gå en mil utan gå två mil. Att göra långt mer än vad som krävs. När Jesus skulle sända ut sina lärjungar efter sin uppståndelse så var det faktiskt att de skulle vara som honom i världen. Och då säger Jesus så här till sina lärjungar i Johannes 20:21: ta emot helig ande. Så att be om vishet är att be om anden. Och Jakob här, han förtydligar att Gud är generös. Gud är generös. Han ger oss av sin ande. Alltså, när vi läser evangelierna så ser vi att Guds heliga ande var helt och fullt i Jesus Kristus. Och det är också löftet till hans efterföljare. På samma sätt som Guds heliga ande var i Kristus så Guds heliga ande var i hans efterföljare. Och Jakob skriver att han ger villigt och utan förebråelser. Han ger villigt. Här är en väldigt tydlig koppling till Jesu bergspredikan. Då Jesus när han förklarar om vad bön handlar om och att be till fadern, så säger han så här: ska då inte fadern ge det som är gott? Eller i Lukas 11: ska då inte fadern ge helige ande åt dem som ber? Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten. Alltså, Jesus levde ständigt under andens inflytande. Det att få leva ett fullkomligt liv. Och det är en inbjudan till dig och mig. Att leva ett liv under andens inflytande. Jakob han säger att vi ska be till Gud så ska han ge oss visdom. Och det är Kristus själv. Han är den fullkomliga gåvan. Han är Guds vishet, säger skriften. Det står någonting så oerhört i Kolosserbrevets andra kapitel, vers 3. Så står det så här om Kristus. I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Så när vi talar om, jag upprepar det, när vi talar om ett fullkomligt liv, så handlar det om Jesus Kristus. Det är inte religion vi utövar. Det Jakob talar om när vi läser om hur vi ska leva, hur vi ska liksom leva ut vår tro, så är det inte religion. Vi ska be om vishet, vi ska be och Kristus kommer till oss. Det är det som är så avgörande när vi läser Bibeln, att vi läser Bibeln som är Guds levande ord, så är det Kristus som kommer till oss. Kristus kommer till dig. För utan det, då blir ett brev som Jakobsbrevet tungt. Jesu bergspredikan blir tung. Det kristna livet, det går inte. Jag var i Turkiet för några år sedan. Och jag blev inte på, jag gick på. Ja, du vet, det finns ju mycket så här falska piratkopior av fina varor. Och jag upptäckte att det var en butik med en försäljare som inte sprang ut och hela tiden skulle sälja sina varor. Och det stod Björn Borg i skylt i fönstret sådär. Och jag gick in liksom och det var fina hyllor och sådär. Och tittade på förpackningen på Björn Borg-kalsonger och insåg att de är lite dyrare än där ute. Så det här kanske är äkta. Björn Borg-kalsong. Nej, jag ska inte ta. De är inte kvar längre. Efter 2-3 tvättar så sprack den in i sömmen. Det såg så äkta ut men det var inte äkta. Att be om anden, att be om Kristus, det handlar inte om något religiöst substitut som de här Björn Borg-kalsongerna. Utan det är fullkomligt. Att få leva under andens inflytande. Tro är det som är genomgående tema i Jakobsbrevet. Min tredje och sista punkt är att leva i förtröstan på Herren. Jakob han talar ju inte om den frälsande tron utan hur vi ska leva i den här världen. Vi ska leva i tro. Därför skriver Jakob så här att han ska be i tro utan att tvivla. Och det jag försökt teckna i min predikan är att det fullkomliga livet i Kristus är inte en falsk förhoppning. När Jakob skriver att vi ska vara hela och utan brist så är det Guds karaktär som kommer oss till del i Kristus. Utifrån det är det vad vi ska förstå vad det är att leva i tro i den här världen. Någonting har skett här inne. Ni är ju födda på nytt, skriver Petrus i sitt första brev. Inte av en oförgänglig säd utan genom Guds levande ord som består. Och Jakob han skriver så här också i sitt första kapitel vers 21 att det levande Guds ordet är implanterat här inne. Därför kan vi leva i tro. Därför kan vi be i tro. När jag läser med texten så förstår jag att det handlar inte om min bristande tro när jag ser på mitt eget liv. Utan om vem är han? Vem är Kristus? Förstår ni skillnaden? Det handlar inte om mig. Det handlar om honom. Därför kan vi be i tro. Leva i tro. Oavsett hur omständigheterna är i mitt liv. Jag vet att det inte är enkelt. Då tron är under prövning. Och man kanske upplever att hela helvetets arsenal är riktad mot just mig. Att vi börjar tvivla på Guds makt. Det är det vad tvivel ytterst är. När vi inte ber i tro. Jakob skriver att den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. Det kan vara svåra situationer som uppstår, som kommer i ens liv. Jag delade en predikan för en tid sedan hur jag själv kom under ett andligt betryck, kan vi säga. Där jag faktiskt började ifrågasätta om det verkligen var makt i namnet Jesus. Alltså allt jag hade predikat i så många år, är det sant? Men jag höll fast vid vem Gud är. Jag höll fast vid Guds karaktär. 1945 hittades en text på en källarvägg i Köln i Tyskland. Förmodligen skrivet av en judisk troende som hållit sig gömd undan Gestapo. Det stod så här: jag tror på solen även då den inte skiner. Jag tror på kärleken även när jag är ensam. Jag tror på Gud även när han är tyst. Är den Kristus jag älskar och följer mer dyrbart än allt annat? Vad har hänt med min tro i den situationen? Jag går mot avslutningen av predikan. Och i Jakobsbrevet så visar Jakob på två vägar. Det ena är trons väg och det andra är begärets väg. Och begärets väg är jag inte längre förtröstar på Kristus. Vi måste göra upp med dubbla lojaliteter. Ska följa Kristus eller inte? Det går inte att vara tvehågsen. Jakob skriver om den som tvivlar: en sådan människa ska inte tänka att hon kan få något av Herren, splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar. Det här känns ju allvarligt, eller hur? Ett annat ord för att vara splittrad, det är sönderslagen. Och det var djävulen vill göra våra liv. Han vill slå sönder om inte göra vår tro och vår tillit till vem Gud är. Och en följd av detta, att vi blir splittrade, det är att det för ett liv där vi hänger oss åt världen istället. Och då skriver han så här. Så jag hittar här. Det är också en människa som är ostadig på alla sina vägar. Men Jakob, han försökte förklara i sitt brev att vi ska be till Gud och han ger villigt och utan förebråelser anden. Han ger sig själv. Fullkomligt liv, det är process. Det är att vara under andens inflytande och leva i förtröstan på Herren.